Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Kristin och hon berättar om ett ärende som var egentligen ett helt vanligt sånt ärende som en polis är van vid att göra. Men så ändras situationen plötsligt och blir till någonting helt annat. Alla där ute, var försiktiga oavsett om ni är poliser eller inte. Och ha en trevlig lyssning.
13-10-70 kom. 13-10-70 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det.
Bra, klart. Välkommen till Snutsnack, Kristin.
Tack.
Du har blivit nergolad av din kompis Jenny.
Jajamän.
Och det kom fram först nu här när vi träffades att hon jobbar ju faktiskt också som polis.
Det gör hon.
Så vi får se om jag haffar henne vid ett senare tillfälle.
Det tycker jag att du ska göra.
Ja. Nu befinner vi oss i Knivsta.
Ja.
Så jag blev inbjuden att komma förbi här. Det var jättetrevligt. Jag har fått kaffe och en jättegod paj.
Det är jättekul att du är här i Alsike som ligger lite utanför Knivsta.
Men du är inte här från början?
Nej, inte alls.
Inte alls?
Nej.
Var är du uppvuxen?
Jag är från Sundsvall från början.
Ja.
Och sen så har jag skuttat lite i mitt liv. Jag är född i Sundsvall och sen så har jag bott några år i Umeå. Och gick högstadiet och gymnasiet i Uppsala.
Mm.
Och sen så har det blivit Blekinge och Växjö där jag gick polishögskolan.
Var det så att familjen flyttade då? Så att du...
Ja, mina föräldrar skilde sig. Mm. Och mamma och jag och syran flyttade till Umeå. Pappa har varit kvar i Sundsvall hela tiden.
Okej, så du flyttade liksom uppåt. Ska du inte tänka att man ska flytta neråt? Men det har du gjort nu i och för sig. Så.
Ja, det blev lite neråt sen.
Hur var det att växa upp i Sundsvall då? Hur är den stan att växa upp i?
Den är jättefin, tycker jag.
Mm.
Det är lagom stort och nära till havet och... Det finns mycket historia och natur.
Mm.
Så det gillar jag.
Vad gjorde du som ung då? När du...
Jag gjorde nog det som de flesta gör. Med kompisar. Och men när jag kom upp lite mer i tonåren så har det varit träning som har varit min grej.
Okej. Okay. Vilken typ av träning då?
Ja, mycket löpning och styrketräning och pass. Och jag började som friskis och svettis tjej och sen mer som... Ja, lite mer bodypump-hållet.
Ah, okay.
Så det har varit ett intresse genom hela ungdomstiden. Så. Mm.
Men då sa du högstadiet redan var Uppsala? Alltså.
Ja, det var det.
Ja.
Mm.
Det är en studentstad.
Ja.
Hade du några tankar när du såg alla studenter där vad du ville plugga i framtiden när du gick i högstadiet?
Från det att jag gick i åttan och fick praoa på F-16 i Uppsala, flygflottilj, så där blev jag helt tokig i försvaret. Tänkte att det här är min grej. Så det var ju officer som jag hade siktet inställt på hela gymnasiet och jag skulle bort från Uppsala och alla studenter.
Men vad får man göra när man praoar på F-16? Då?
Man fick hänga med en pluton där, mekaniker, och gå i M90-uniform och vara med ute i fält under en dag. Jag sov inte ute i fält med dem. Jag var för ung, jag var 15 år bara. Men fick testa på att sätta upp tält och sen fick jag även flyga med en SK-60.
Det måste ha varit coolt.
Ja. Det var häftigt.
Men vad var det som lockade då? Vad var det som du kände som lockade med försvaret då? Du sa att du blev lite frälst.
Ja, kamratskapen och just det militära livet. Det är svårt att svara på i ord.
Mm.
Men jag kände att det här är någonting för mig.
Men gillar du att vara ute och tälta?
Ja, det gör jag. Okay. Och jag gillar att kämpa lite.
Okej.
Okay. Ja. Det ska inte vara för lätt.
Nej, jag gjorde ju lumpen. Då fick man, när man hade satt upp tältet fick man riva det igen. Och flytta sig 300 meter och sätta upp det igen. Det tyckte jag kändes
väldigt. Det var jätteskoj. Inte.
Men okej då. Så målet var inställt på att bli officer?
Ja, det var det.
Inte bli pilot eller något sånt?
Inte pilot. Officer, men inom vilken ram så där hade jag väl inte riktigt koll på. Men sen gick jag ju många ungdomskurser inom flygvapnet.
Okay.
På somrarna och även på vintrarna.
Ja, det var fokus alltså?
Ja, det var fokus. Jag var borta hela påsklovet, sportlovet, en vecka på sommaren. Men jag har testat marinen också, men det var inte min grej.
Blev du sjösjuk eller?
Ja, det blev jag. Sjösjuk och välte med någon flotte där. Så att jag, nej. Okay. Det var jättekul den sommaren, men nej, det var flyget som lockade mig.
Mm. Mm. Nej, men ibland är det ju också viktigt att veta vad man inte vill göra.
Aha.
Att kunna utesluta. Det är ibland nog svårt att veta vad man vill, men man kan i alla fall välja bort om man välter flottar och sånt där.
Ja.
Men blev det inte officer då eller?
Jag gjorde värnplikten.
Ja, du gjorde det?
Ja, efter gymnasiet så gjorde jag värnplikten som bramman, gruppchef.
Okay.
Och det var jättekul.
Var det roligt?
Ja, det var jättekul. Det var tufft, jättejobbigt, men lärorikt och väldigt utvecklande för mig. Jag var bara 19 år när jag ryckte in och skulle vara gruppchef över 5-6 killar.
Hur var det?
Det var jobbigt. Jag jämförde det med att vara dagisfröken.
Ah, okej. Okay.
Kanske är det dumt sagt, men...
Nej, det kan man väl jämföra, men...
Men det var, ja, det var nytt. Det var... Men väldigt utvecklande.
Ja.
Och roligt. Jag hade jättekul.
Men fick du styr på de där dagisbarnen någonting då?
Ja, då.
Men då hade du gått en liten utbildning innan du fick in dina gruppmedlemmar då?
Nej, det som var lite nytt. Jag ryckte in 2006. Vi ryckte in allihop på samma dag.
Mm-hmm.
Och sen under, om det var 4 eller 5 veckor, så fick vi visa lite vilka vi var och vad vi gick för och sådär. Och sen blev vi uttagna av befälen. Vissa blev gruppchefer, andra blev plutonchefer och andra blev förare.
Okay.
Vi skulle bli brammen allihop.
Mm.
Så att, då blev jag uttagen gruppchef.
Men hur var det att få det beslutet då? Kändes det roligt och utmanande eller var du lite skraj?
Både och.
Ja, det var så?
Ja, både och.
Vad var det som skrämde då?
Det är väl det här, oj, fixar jag det här?
Mm.
Jag har ingen aning om hur man är en bra ledare eller så. Men det lär man sig.
Mm.
Ja, man har det inom sig, tror jag.
Hur lång var lumpen då?
11 månader.
Ja, då var jag hemma.
Sen var jag hemma 4 veckor. Och sen så ryckte jag in igen.
Ryckte in igen, alltså som yrkes...
Precis, officer. Jag blev anställd.
Ja, det blev det. Så då gick liksom den där önskan i uppfyllelse då?
Ja, nästan. Ja, jag började inte läsa till en officer.
Nej.
På någon skola, utan Sverige var med och satte upp en snabb insatsstyrka som heter Nordic Battle Group 2007, tror jag det här var, 2007. Och då var vi många från samma pluton och samma gäng som hade gjort värnplikten tillsammans som ryckte in igen på F-17. Så att det var många man kände igen och då var det vi som verkligen tyckte att det här var roligt och ville satsa lite.
Hur länge var du där då?
2 år.
Hur var betalningen på den tiden? Var det...
Inte så bra.
Nej.
Det kan jag inte säga. Men det var väl mer övningsdygnen och traktamenten som gjorde att det blev bra. Då valde jag att inte bo på logement. Utan jag hyrde en lägenhet i Karlskrona.
Okay.
För att få en liten distans till flottiljen.
Just det.
Ja.
Men du blev kvar där 2. Vad hände efter de 2 åren då?
Ja, slutet av de 2 åren så började jag och en kollega, Michaela heter hon, fundera lite om det här med polisen.
Mm.
Vad innebär det att vara polis? Då hade vi varit i det där livet i nästan 3 år. Och ja, försvaret är ju försvaret och det var ju fantastiskt, men det har sina sidor det också. Och vi kände väl båda 2 att nej, men kanske man ska testa på någonting och se, eller försöka söka i alla fall och läsa på vad innebär det att vara polis idag.
Mm. Mm.
Så både hon och jag läste på lite.
Var sökte ni den informationen någonstans då?
Det var ju mycket internet. Mm. Man satt och läste, pratade med kompisar som kanske visste mer. Och man försökte läsa det som fanns helt enkelt.
Mm.
Jag känner ju ingen som är polis. Det gjorde jag inte då heller.
Nej, du gjorde inte det.
Nej, nej, ingen i min närhet var polis då. Så att det var en ny värld helt enkelt. Men jag kände att det här kan passa mig.
Mm.
Och jag är ju en person som verkligen vill påverka och göra nytta.
Mm.
Så att både jag och min kompis Michaela sökte.
Och jag antar att du kom in då, men hur gick det för Michaela?
Michaela kom också in.
Hon kom också in.
Ja. Hon ringde mig och sa, jag kom in i Solna. Har du kommit in? Jag hade ingen aning. Jag kände att nej, nu kom hon in men inte jag.
Ah.
Men det gjorde jag. Jag kom in i Växjö.
Ah, okay.
Ja.
Hur var det att gå på polisskolan i Växjö?
Jättebra.
Det var det?
Ja. Jag kan inte jämföra med Umeå eller Solna.
Nej.
Men jag trivdes jättebra. Jättefint campus. Bra lärare.
Mm.
Bra klasskamrater. Jättebra.
Och det som du läste då, kändes det liksom adekvat för det du skulle liksom... Kändes det som att det här är bra ämnen? Och...
Jo, men det gjorde det väl i det stora hela. Ibland kunde man undra, varför ska vi läsa det här? Vad är det för nytta med det jag ska göra sen?
Mm.
Men det finns väl en plan för allt, kan jag tänka mig.
Svensk polis är ju väldigt välutbildad.
Ja.
Jag har ju besökt andra länder och poliser där. Och då man säger så, hur lång är poliskolan i Sverige? 3 år. Va? Vad gör ni 3 år?
Ja, det kan jag undra.
Ja, det kan man ju undra ibland, men det går ju att fylla ut den tiden då. Men hur var de här 3 åren för dig då?
De var jättebra. Jag var ovan att sitta i skolbänken i början.
Mm.
Det kände jag. Och sen så var jag ovan med... Vi hade ju en lärare i juridiken som var från Österlen. Så han hade jättebred skånska.
Mm.
Och jag satt och kämpade med den där skånskan i början. Försöka hänga med vad han sa. Och sen försöka förstå juridiken i det hela.
Mm.
Men det var i början. Man vänjer sig. Det gick bra.
Man vänjer sig vid utländska språk.
Ja, men man gör det.
Okej då. Sen hade du någon tanke kring vad du skulle vilja jobba med inom polisen, eller var det bara att börja komma ut och liksom sätta på sig uniformen och börja jobba så?
I början var det ju det.
Mm.
Man skulle ta sig igenom skolan först och försöka förstå sig på det här yrket.
Mm.
För man visste ju att det är så brett.
Mm.
Och vad ska lilla jag välja?
Mm.
Och de sa ju det att så här lär ni er på skolan, sen när ni kommer ut så kommer ni lära er helt olika. Om ni jobbar i Kiruna eller i Malmö, då kommer ni lära er helt olika.
Mm.
Men det här är grunden.
Mm.
Det fick man ju höra väldigt många gånger. Mm. Så då funderade man på, vad kommer jag lära mig nu när jag ska flytta tillbaka till Sundsvall? Hur jobbar man där?
Men vart du placerad då? Så du visste att du skulle till Sundsvall sen då? Eller hur funkar
det?
På slutet.
Man fick söka. Det var som jobbintervju. Vi fick skicka in CV och personligt brev. Och sen bli kallade till intervju. De kom till skolan, kom jag ihåg. Så då gick jag på intervju till de städer som jag hade sökt då.
Vilka städer hade du sökt då?
Uppsala, Stockholm, Sundsvall.
Okej. Och vilken önskade du liksom? Vilken var din number one på listan?
Ja, jag var helt inne på att nej, men jag flyttar tillbaka till Norrland igen.
Kommer
nära pappa igen.
Mm.
Jag testade det.
Mm.
Och när Sundsvall ringde så kändes det solklart.
Ja, det gjorde det.
Ja, det gjorde det.
Ja, vad skönt.
Ja.
Och hur blev du i mottagen där då?
Jättebra.
Var det så?
Jättebra. Jag var ju den enda från Växjö som skulle börja i Sundsvall. Så att jag kände ju ingen första dagen på aspiranten.
Mm. Mm.
Men det var ett härligt gäng.
Mm.
Och vi kom väldigt bra överens. Hade jättekul hela aspiranttiden och även senare.
Mm.
Det var annorlunda att komma tillbaka till sin barndomsstad och jobba.
Mm.
Det var det.
Fanns det någon rädsla för det, att liksom träffa på kompisar från förr? Eller?
Ja, det gjorde det ju. Och det fick jag ju känna på första dagen när jag var ute i uniform. Och vi skulle stoppa bilar.
Okay.
Och ha alkoholkontroll och körkortskontroll så. Då vinkade jag in min egen pappa.
Alltså?
Ja.
Åkte han dit eller?
Nej, han klarade sig faktiskt. Men han blev lite putt när jag frågade efter körkortet. Om du vet att jag har. Ja, men snälla nu, hjälp till lite. De tittar på mig här.
Men det var väl ett jäkla sammanträffande första dagen.
Ja, det var det.
Tyckte han att du skötte det eller?
Det tror jag.
Ja.
Det var väl lite sådär halvjobbigt kanske, jag vet inte.
Hur är det att komma ut sådär... Jag menar, ni hade ju övningar på polisskolan och så, men att komma ut och folk tittar på och man har liksom den här uniformen på sig. Hur är det?
Jag kommer ihåg att det kändes väldigt stort.
Mm.
Och jag var så stolt.
Ja, det
var så
det.
Stolt över att få stå där i min blå uniform. Känna att nu är jag framme snart.
Mm.
Ja.
Hade du någon sån vision om vad du ville liksom uppnå med ditt? Du är stolt och du liksom kände så här, vad ville du göra liksom, ute på gator och torg? Och...
Det jag ville uppnå, det var ju att jag ville bli en sån polis som jag själv vill träffa när jag är utsatt.
Mm.
Om jag skulle bli utsatt för ett brott eller en händelse där polisen behöver komma.
Vem vill du träffa då, då? Vem vill du möta dig när du har blivit utsatt för ett brott?
En human polis som kan ta personer och komma in i en situation och hantera den därefter.
Mm. Hur mycket övning får man på det egentligen? Att bli en human polis och att anpassa sig efter olika situationer? Tycker du att man får någon form av utbildning i det?
Nu försöker jag tänka här. Ja, jag tror att skolan försöker och man försöker så gott man kan. Sen tror jag att mycket finns inom dig.
Mm.
Det är mycket du har i din personlighet och i dig själv som person som du själv måste finna och få fram.
Mm.
Alla har en likadan uniform på sig, men sen så är vi individer bakom den.
Precis.
Och det har man ju märkt väldigt tydligt under sin karriär, att vi är väldigt olika.
Mm. Nej, men jag tror på att det ska finnas ett... Jag tror att det underlättar om man har ett genuint intresse för människor. Och kanske till och med för människor som inte alltid är så trevliga.
Ja.
Att det finns liksom ett intresse av. Och jag tror att man ska väl heller inte vara rädd för att prata.
Det tror inte jag heller. Man måste kunna öppna upp och mötas.
Mm.
Oavsett hur den personen mitt emot är.
Mm.
Någonstans så måste man försöka.
Mm.
Går det inte så går det inte, men ja.
Jag tyckte alltid att det fanns... Man kunde märka många vissa poliser när man ska gå fram till en situation som är... Kanske inte jobbiga, jag menar inte våld eller någonting, men man måste liksom konfrontera människor med någonting som är kanske jobbigt att ta upp eller något sånt där. När man kommer en så här närmare än 3 meter, då måste man kliva in i det här och visa att nu ska jag komma in och prata med dig eller någonting. Och en del som jag jobbade med märkte man att de ville inte det.
Nej.
Och jag tror att det blir bättre om man vill komma in de där närmare några 3 meter och ta tag i pratet. Liksom.
Ja, precis.
Det tror jag är bra. När jag jobbade som lärare på polisskolan, vi hade sådana övningar egentligen i mycket prat och anpassa sig till situationen. Så att man försöker nog från skolornas håll få till det. Men exakt som du säger så är det ju väldigt, väldigt individuellt.
Ja, och det är en man försökt. Jag kommer ihåg att vi hade ju en del övningar, absolut. Sen är det ju speciellt när man står där första gången och det är på riktigt.
Mm.
Men allt ger erfarenhet och lärdom.
Mm.
Mm.
Men sen är du färdig och kommer in i turlag då i Sundsvall?
Ja, precis. Det som var när jag blev klar, det var att vi hamnade på utredningsavdelningen, min kull. Det var jättekonstig känsla, för vi trodde ju att vi skulle komma ut på en gång.
Ja, det är klart.
Men det var en liten annorlunda
start.
Start, ja.
Blev det nästan som ett antiklimax?
Ja,
eller?
Det blev det. Och även med många andra i min grupp tyckte att det var lite jobbigt. Mm. När man hade sett fram emot att komma ut en gång.
Men vadå, var ni satta på någon form av tidsbestämd kommendering?
Vad jag kommer ihåg så var den inte tidsbestämd. Mm. Och vi slussades ut en efter en sen. Men jag lyckades komma in på krimjouren i alla fall. Mm. Därför jag kände att där får man vara lite mer i.
Just det. Vi kanske kan berätta för lyssnarna att krimjouren, det är liksom grejerna som händer just nu som ska in och fördelas ut.
Exakt.
Till de olika rotlarna och sådär.
Precis. Man får ta hand om gripna och anhållna och mycket kontakt med åklagare.
Hålla förhör.
Mm. Det ska gå rätt så fort också. Mm. Och det var jättebra erfarenhet.
Precis. Jag har full förståelse att vara färdig och sen så blir man, vill man ut och åka blåljus och sitta i uniform och sen så är någon som trycker in en i någon kontor någonstans. Det är inte roligt.
Nej.
Men är det inte så att det är väldigt, väldigt lärorikt att ha de kunskaperna som en utredare har och sen komma ut och jobba i uniform?
Mycket. Mm. Mycket. Då har man båda sidorna med sig när man är ute. Man vet vad som krävs för att en utredning ska hålla hela vägen. Mm.
Och sen är det så jobbigt med alla gnälliga utredare som klagar på ordningen.
Ja, men det är ju det. Så det är lika bra att bara göra sitt bästa från början så slipper man det.
Att de inte gör sitt jobb.
Ja, precis.
Alla sådana här förstahandsåtgärder och sånt där.
Ja.
Men sen kommer det var krimjouren, var det som en liten mellanlandning då, eller?
Ja, krimjouren var jag ju på tidsaspekterna här, men jag var ju där ett tag i alla fall. Mm. Och sen så kom jag ut och fick jobba i uniform.
Mm.
Och det var väldigt roligt, var det. Men jag hann inte jobba så länge. För sen så blev jag gravid när jag träffade min nuvarande sambo på jobbet i Sundsvall.
En polis.
Mm. Det hade jag inte tänkt mig.
Nej, det blir ju sällan som man har tänkt sig kanske.
Ja, precis.
Okej, så då blev du lite mammaledig där?
Ja, det blev jag. Ja. Men jag hann göra ett tag i alla fall ute i blå uniform i Sundsvall.
Mm. Mm. Men vi pratade lite innan här och vi pratade om en historia som du sa, men jag har några sådär som kommer upp så här i huvudet. Vad tänker du berätta för historia?
Jag har ju funderat lite fram och tillbaks och jag har jobbat som polis nu i 7,5 år ungefär.
Mm.
Och jag har hunnit med att jobba i Sundsvall och Gävle och Uppsala och nu är jag på Arlanda. Mm. Så att jag har lite erfarenhet från olika städer sådär.
Mm.
Men en händelse som har fastnat hos mig, det är en händelse som jag var med om 2014 i Gävle.
Mm.
Jag var i Gävle under 4 månader bara.
Okay.
Uppsala hade inga tjänster så då tänkte jag då testar jag på Gävle.
Mm.
Och jag jobbade som ingripande polis i Gävle då.
Just det.
Ja.
Uniform.
I uniform, precis. Och det var under sommaren 2014.
Mm.
Det var en lördag kväll. Eller nattpass. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var kvällspass eller nattpass.
Nej.
Men det var mycket folk ute, bra väder, folk var glada och det var krogkväll.
Mm.
Och jag jobbade med mitt turlag och nära en kollega som heter Malin.
Vet man där ungefär, beroende på vilken veckodag man jobbar och vilken tid under den dagen, ungefär hur kvällen kan komma till sig, som till exempel en lördag och fint väder och så vidare. Kan man visualisera lite vad som skulle kunna hända eller är man bara helt som ett blank sheet? Liksom?
Man har ju en aning, såklart. Det var mycket folk ute en lördag kväll och barerna är öppna. Man vet att det kan bli lite stök och bök och fylla på stan och sådär.
Mm.
Det vet man om. Och det är ju en vanlig, alltså så är det på helger och Så det var man ju förberedd på. Mm. Och vi hade lite mer folk ute och sådär.
Åkte du och Malin i en bil då? Eller åkte ni...
Om jag kommer ihåg rätt så tror jag att vi gjorde det. Mm. Jag kom väldigt nära henne under de här 4 månaderna. Jag jobbade många pass med henne. Mm. En väldigt duktig polis.
Och man kommer väl varandra rätt nära när man åker många pass tillsammans?
Man gör det.
Vrider och vänder på både det ena och det andra.
Man hinner prata igenom mycket, ska jag säga. Man hinner lära känna varandra väldigt djupt.
Mm.
Det gör man.
Det är någonting som är väldigt trevligt på det sättet. Att man, när man inte har just jobb så kan man prata om vad som helst.
Ja, och det tycker jag är väldigt härligt.
Mm.
Det är, man träffar mycket folk och alla kommer från olika... Alla har sin historia, så att säga.
Mm. Precis.
Och sin bakgrund.
Mm. Men okej, ni åker den här kvällen i alla fall då. Vad händer?
Vi åker den här kvällen och vi promenerar i Gävle. Vi åker på lite larm. Det är en hel del att göra. Det är det. Jag tror att det var ett nattpass, om jag inte minns helt fel. För att vi är ju med vid krogstängningen.
Mm.
Och det här är ju 2-3 på natten då.
Mm.
Och vi går där, vi är fler poliser, det är inte bara jag och Malin, utan vi är några. Och då kommer en annan patrull med 2 poliser och leder en äldre dam. Eller äldre och äldre, hon är väl runt 45 kanske. Mm. Så jag ska vara korrekt här. Leder en dam som, vad jag tycker, ser märkbart påverkad ut. De får hålla i henne för att hon ska stå upprätt och sådär. Och de säger det att det här har ni möjlighet att köra in henne, det är en LOB.
LOB, alltså någon som har druckit för mycket.
Precis, som inte kan ta hand om sig själv helt enkelt. Så att vi tar över där och väntar på att en bil ska komma och hjälpa oss med att köra in henne.
Mm.
Och vi är mitt i city i Gävle. Nu kommer inte jag ihåg riktigt vad det här torget heter, men det är mitt i city. Rätt så nära polishuset är vi. Och det är ju folk runt omkring och vi sitter där och hon är berusad men svarar på tilltal och är med i matchen helt enkelt.
Mm. Så egentligen kan man säga, förlåt att jag avbryter, men ett ganska basic ärende för en polis att omhänderta en person som är för berusad. Det hade du gjort många gånger innan det här tillfället.
Precis, och det här var inga konstigheter. Hon svarade på tilltal, hon satt med oss och vi tyckte båda att ja, men det här är en solklar LOB. Det var alldeles för mycket att dricka och det fumlades lite och hon luktade starkt av alkohol, gjorde hon. Sen under tiden som vi sitter där så pratar jag och Malin med varandra och vi har koll på henne. Sen går det jättefort, kommer jag ihåg. Vi sitter med henne i mitten. Hon sitter mellan oss. Och helt plötsligt så känner vi att hon hasar ner. Liksom. Hon blir tung.
Mm. Mm. I kroppen?
I kroppen, precis.
Okay.
Så att vi tittar på henne. Vi försöker liksom få upp ansiktet, för huvudet hänger. Liksom.
Mm.
Och vi försöker ropa på hennes namn, försöker få kontakt med henne. Men hon bara hänger, får ingen kontakt. Så vi hasar ner henne på marken. Då ligger hon på rygg. Och då märker vi att, herregud, hon börjar bli blå om läpparna.
Oj.
Om jag kommer ihåg rätt nu så var hon lite svullen. Hon såg lite konstigt ut, liksom svullen sådär.
Var då? Var hon svullen då?
Under nacken på något sätt.
Okej. Okay.
Och vi försöker liksom få kontakt och hon ser blå ut. Och jag försöker lyssna efter andningsljud så och känna efter puls. Men jag känner ingenting.
Mm.
Och då känner man ju, men herregud, är det här på riktigt? Kommer jag ihåg att jag hann tänka. Så jag och Malin sätter oss på knä mitt emot varandra med den här kvinnan emellan oss. Och så tittar vi mot varann, och vi tittar på varann och nickar till varann, och så kör vi. Och det var en sån här känsla, kommer jag ihåg, att hon visste och jag visste.
Mm.
Det här är allvar.
Mm.
Vi känner ingen puls. Vi har inget livstecken från henne.
Mm.
Det är HLR som gäller. Nu är det på riktigt. Och det var första gången som jag var med om det. Skarpt.
Men när ni tittar på varandra där, ni sitter mitt emot varandra,
ja,
på knä,
ja,
ni nickar, och då vet du precis, liksom, nu är det all in här.
Jag visste precis. Och vi har övat många gånger på dockor, på att ge HLR, men aldrig på en riktig människa.
Just det.
Och det var annorlunda. Men jag och Malin, vi börjar med HLR. Vi vet båda vad vi ska göra. Jag börjar med kompressioner och hon gör inblåsningar. Sen skiftar vi. Sen får vi hjälp av kollegor som kommer till platsen. Som hjälper oss att larma ambulans.
Mm.
Det som sker här, vi märker ju att allting släpper ju för den här kvinnan. Kroppen håller på och lägger av.
Mm.
Men vi kämpar på där. Jag vet inte hur länge. Men det var bara fokus. Fullt fokus på att hon skulle komma tillbaks.
Mm.
Och man vet inte vad det är som har hänt. Hon var med nyss. Vad är det som händer?
Precis. Det var en vanlig lobb bara.
Ja, det var det. Och just den här känslan att nej, hon ska inte försvinna nu. Och det är i våra händer. Det var märkbart.
Hur är det där då? För där på något sätt så har ju ni sitter ju på varsin sida med liksom nästan ansvar för hennes liv.
Ja.
För hon var omhändertagen av er,
ja,
också.
Ja, det var hon. Och det var starkt och jobbigt. Men också en jättestark drivkraft inom mig i alla fall, som kände att nej, inte en chans. Nu kör du det här. Det här måste gå bra. Så jag vet faktiskt inte hur länge vi satt där och kämpade. Men det var länge. Det var länge innan ambulansen.
Hur känns tiden i det här läget? Liksom, har man någon begrepp om tiden? Eller är du liksom i någon form av bubbla? Eller hur kan du beskriva hur det känns när ni sitter där?
Det som sker runt omkring, det har jag ingen koll på.
Nej.
Jag ser bara Malins ögon.
Mm.
Malins ögon i mina, och det hon gör, när hon är klar, då är det min tur. Det är det enda jag fokuserar på.
Mm. Och den uppdelningen mellan er där då, kändes den på något sätt självklar? Eller?
Det kändes självklar.
Det var så.
Och vi hade inte jobbat många veckor tillsammans.
Nej.
Men det kändes självklar. Det gjorde den. Och jag tror, om jag inte missminner mig, att det var första gången för henne också som hon var med om det här.
Mm.
Och det som har gjort att jag kommer ihåg det här idag, det är ju 4 år sedan nu, det är att det sker så fort, vändningen.
Mm. Just det.
Från att man kan sitta där och slappna av och känna att det här har vi stenkoll på, det är inga konstigheter. Till att situationen förändras.
Mm.
Till att bli allvar.
För ni kunde ju prata med henne. Du sa att hon svarade på tilltal.
Ja,
så hon var ändå liksom berusad men ändå kontaktbar. Och så.
Exakt. Mm. Precis.
Hur var hon klädd? Och så? Hur skulle du beskriva henne? Du sa 45 år. Var hon liksom
vanlig? En vanlig person. Ja. Inget utmärkande alls.
Ingen som stack ut,
nej,
på något sätt.
Eller? En person som hade varit ute och varit ute och ätit middag kanske, men kanske fått lite mycket i sig och kommit bort från sina bekanta.
Just det.
Vilket jag vet att den här kvinnan hade gjort.
Okay.
Hon hade tappat bort sin väninna som kom till platsen
när ni sitter.
Under tiden som vi sitter där, har jag för mig. Ja.
Men då hade ni fortsätter ju här då och växelverkar och ambulans är tillkallad då.
Ja, precis. Och det som är fantastiskt när ambulansen kommer så har vi en svag puls.
Okej.
Har vi. Så att där, redan där kunde man känna slappna av lite.
Mm.
Men inte riktigt. Jag kände ju att jag kan inte slappna av förrän någon är i goda händer nu. Och ambulansen har stenkoll på henne, ambulanspersonalen. Mm. Så vi kör på tills de tar över helt enkelt.
Mm.
Kopplar upp henne och för in henne i ambulansen. Vi följer inte med.
Nej.
Gör vi inte. Vi försöker ju få en... Vi försöker identifiera henne.
Just det.
Se vem hon är. Och vi ska ringa någon. Berätta vad det är som har hänt. Vart hon är på väg. Hennes väninna är ju på platsen. Så vi får ju namn. Och telefonnummer. Och lite information. Och då får vi reda på att hennes son är på stan.
Okej.
Han är ute den natten. Så vi får kontakt med honom. Han kommer till polisbilen. Så jag och Malin kan berätta för honom vad som har hänt med hans mamma och vart hon är på väg någonstans.
Hur reagerade sonen här när han kom och fick den här informationen av er?
Han blev chockad. Jag märkte det. Han var inte gammal.
Nej.
Han var väl runt 18-19 tror jag. Han blir chockad och rädd. Jag och Malin lämnas lite. Vi får inte så mycket mer information den kvällen.
Nej.
Utan det som vi pratar väldigt mycket efter den här händelsen. När kvinnan åkte iväg till sjukhus. Att vilken skön känsla det var. Mm. Att vi båda visste. Nu kör vi.
Mm.
Man, det är en blick säger så mycket mer än ord ibland.
Mm.
Jag och Malin kommer från helt olika städer.
Mm.
Vi har inte jobbat länge tillsammans. Men så hamnar vi inför den här situationen och vi tittar på varann. Och båda vet. Nu är det allvar. Nu kör vi.
Det säger väl också kanske någonting om den utbildning ni hade fått också innan.
Ja.
Jag menar, att kunna ge den här blicken till varandra, det kan man inte göra om man inte har kunskapen om vad man ska göra.
Men all träning, all övning som man har genomgått, det är många timmar sjukvårdsutbildning.
Mm.
Den satt. Och det var jätteskönt för mig.
Mm.
Den sitter när det gäller.
Just det.
Det fick jag ett kvitto på.
Fick du någon feedback sen gällande den här kvinnan? Vad var det som hade hänt? Överlevde hon och så vidare?
Ja, feedbacken från väninnan var att hon var nötallergiker.
Aha.
Hon hade fått i sig, troligtvis hade hon fått i sig nötter på kvällen.
Okay.
Hon tror att den här kvinnan hade ätit nötter på baren där hon satt. Där de hade druckit drinkar. Hon var nötallergiker men hade ändå... Hon tror att hon hade tagit en nöt i alla fall. Det var hennes teori. Men hon visste inte riktigt. Mm. Den här väninnan hade sagt till henne att hon kändes lite tjock i halsen. Och att hon skulle ut och ta en nypa luft.
Okay.
Och där hade hon träffat på polispatrullen.
Just det.
Det är den historien som jag har fått i efterhand.
Så de här blåa läpparna och den här svullna halsen är det som du beskriver som svullna. Det är alltså en allergisk reaktion då?
Ja, det är den feedbacken jag har fått. Och det som är så fantastiskt i den här historien det är att någon vecka senare så kommer ett vykort i min brevlåda med en text som säger Tack för din hjälp. Ni har räddat mitt liv.
Hur kändes det?
Fantastiskt. Det trodde jag aldrig. Men hon överlevde.
Otroligt.
Mm.
Och otroligt vilken, alltså vilken skillnad man kan göra genom att ha en bra utbildning och också kanske lite handlingskraftighet här, så att vara handlingskraftig i det här läget, att snabbt då skapa den här blicken och den här fokusen. Och...
Ja.
Men hur känns det då att du har antagligen räddat en människas liv?
Det är lite svårt att tänka sig sådär, men det var väl mer när jag fick vykortet hem i brevlådan. Mm. Det var då det blev verkligt.
Just det.
Och min sambo som också är polis tryckte ju på det. Mm. Men var fantastiskt, kusin.
Mm.
Det...
Och också inte alla liksom förunnat att få sån tydlig feedback på ett bra jobb som man har gjort. Det finns ju poliser som gör många bra jobb. Mm. Men som aldrig får feedback på vad som hände egentligen med de här personerna. Det kan vara olyckor, det kan vara sjukdomstillstånd och så vidare.
Mm.
Man får aldrig den här feedbacken. Nej.
Och det är många gånger som man kan lämna sitt arbetspass och fundera på kvällen när man ska sova. Hur gick det för den här lilla flickan? Eller hur gick det för den här mannen som jag träffade idag? Och även flera år senare. Vad gör de idag? Hur mår de?
Just det.
Hur gick det?
Mm.
Så det var jättefint. Det var fantastiskt.
Jag förstår, det måste vara en härlig känsla.
Det var det. Nu 4 år senare så vissa detaljer är väl kanske lite svaga, men jag minns det hela i alla fall. Och det är en händelse som har fastnat hos mig.
Mm, jag förstår det. Jättespännande och också dramatisk och emotionellt liksom. Man förstår ju vad man utsätts för där. Och man... Fick du puls också?
Ja, det fick jag. Mm. Absolut.
Jag får nästan lite puls när du berättar, för jag har varit med något liknande. Att man liksom...
Ja. Och att man... Det jag kände med... Gud, det, jag är i den här situationen nu. Det är jag och min kollega som måste hantera det här. Det är bara så.
Och är det inte det också på något sätt att allmänheten liksom kräver när de, två poliser står kring en person som kanske faller ihop eller någonting? Att
det man ska agera.
Gör
ni vet hur ni ska göra.
Precis.
Mm. Och uniformen signalerar ju det också.
Ja, precis. Så det är bra att vara vaken på lektionerna.
Absolut, var vaken.
Det finns kanske trots allt en anledning till varför man lär ut vissa saker.
Precis.
Ja, jättespännande historia. Som ju kan hända egentligen när som helst, vem som helst också. Jag tänker på just den här nötallergiker och sånt där.
Precis.
Och hjärt- och lungräddning kan man ju rekommendera alla att...
Alla.
Ta kurs i.
Ja.
För det kan ju faktiskt hända på midsommar eller
när som helst.
Att, det är ju väldigt bra att kunna.
Ja, verkligen. Och jag är så glad över att jag har den kunskapen.
Mm.
Verkligen.
Mm. Och det är den här kvinnan också.
Ja. Hoppas hon mår bra idag.
Ja, precis. Ja. Brukar jag alltid runda av snutsnack med att prata lite... eller gå bort från verkligheten lite och prata lite film och fiction och sådär. Men kollar du någonting på polisfilmer eller serier? Eller sånt?
Ja, men det händer ju.
Uh-huh.
Det gör jag.
Mm.
Ja. Det tycker jag är helt okej.
Ja, du tycker det?
Ja, det tycker jag.
Både svenskt och utländskt? Och...
Ja, men jag tycker om våra svenska filmer också.
Mm.
Även om det nu inte stämmer helt med min verklighet så tycker jag att det är helt okej. För att det är på film.
Mm, det är underhållning.
Ja, jag tycker jag.
Så du kan sitta och slappna av och titta på Beck och så, utan att tänka, men det där skulle ju inte...
Ja, men jag kan tänka mycket i mitt huvud. Det kan jag göra. Att så där sker, det där händer inte och så där jobbar vi inte.
Nej.
Men låt det vara. Ja. Det är på film.
Ja, det är ändå underhållen.
Ja, precis. Jag tycker Wallander är bra och jag tycker Beck är helt okej. Och...
Johan Falk då?
Ja, det tycker jag också är bra.
Mm. Ja. Okej, så inte så kritiskt ändå?
Nej, jag är inte det.
Och sen har de väl blivit bättre och bättre och har gjort bättre och bättre research. Så det har ju faktiskt blivit mer och mer verklighetstroget.
Ja, men precis. Ja, men jag tycker, jag är inte så hård kritiker sådär egentligen. Jag tycker att Det är lite nöje faktiskt. Ja.
Har du någon film som du tycker är extra bra? Behöver inte vara svensk, eller någon serie som du skulle kunna rekommendera som du har fastnat för?
Polis.
Ja, gärna med någonting polisiärt kanske.
Oj, nu sätter du mig på pottkanten.
Nej,
här.
Inte alls.
Jag har inga som poppar upp i mitt huvud just nu.
Nej.
Nej. Uh-huh. Inget speciellt sådär.
Uh-huh. En allätare.
Ja, jag är väldigt.
Någon film överhuvudtaget då? Alltså? Eller någon serie kanske?
Alltså jag tycker ju väldigt mycket om, nu är nördstämpel här, men krigsfilmer tycker jag är lite intressant.
Oh. Men har du sett Saving Private Ryan?
Ja, den har jag sett. Men Band of Brothers slår
vet du,
allt.
Det var faktiskt, det är så lustigt, för det var den jag tänkte på men sa Saving Private Ryan. Band of Brothers, ja.
Jag och min sambo. Ja. Vi är lika nördiga båda två. Vi har plöjt den där serien minst 15 gånger tror jag. 20 gånger.
Ja, den är otroligt bra.
Ja.
Och jag godkänner den eftersom du ju har varit i försvaret.
Ja, vad bra. Det är typ samma.
Så då tycker jag att vi lämnar det som förslag. Band of Brothers, till er som inte har sett den. Väldigt bra serie.
Mycket bra. Välgjord.
Mm. Hamlar mycket om kamratskap också.
Ja, det gör den.
Och att jobba tillsammans och sådär.
Ja, överleva ihop.
Mm. Mm. Stort tack Kristina att jag fick komma hem till dig.
Det var trevligt.
Dricka kaffe och prata med dig. Tack så jättemycket.
Tack själv. Tack. Du är alltid välkommen tillbaka.
Tack. Stort tack för att du har lyssnat på podden Snutsnack. Glöm inte att trycka gilla på Snutsnacks sida på Facebook. Där informerar jag om avsnitten såklart och om lite annat. Fram till nästa vecka, ha det jättebra.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.